Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen hit, Bettina Philipsson. Och det, jag känner ju ingen person som är en sån partydrottning som Bettina.
Ja, nu överdriver du lite, Anita.
Nej, men du är ju liksom... Du har ju
pratdrottning kanske.
Pratdrottning. Men du har ju koll på... Dels får du gå på mycket roliga fester. Och sen är du väldigt duktig på att hålla egen fest.
Ja, det vet jag inte. Men jag gillar att organisera. Och så gillar jag också att göra något så att folk kan få ha kul.
Mm.
Så jag gillar att glädja människor.
Mm.
Jag menar inte att jag är fantastisk, men lite, kanske.
Men vad kommer det därifrån att du gillar att glädja människor? Jag tycker det är lite fint. För det tycker jag man märker på en fest så sjukt tydligt. Om värdinnan och värden verkligen tycker att det är roligt att ha gäster. Och säger, går upp i det. Om de bara tycker att det är tvång. Det blir väldigt tydligt efter typ 10 minuter. Även när man är på bröllop, tycker jag.
Nej, men jag tror det handlar om att man gillar positiv energi. Och jag gillar verkligen att ha människor... Som sprider värme och glädje runt omkring mig. Och det är ju något positivt. Och få andra att känna glädje och tacksamhet är också en energi då som studsar tillbaka i form av glädje och värme. Och jag gillar det.
Men jag tänker på den här klänningen du hade på bröllopet. Så hade du en klutch till, en Dior. Och den, du hade
med pärlor på.
Precis, med diamanter. Jag tycker att det är roligt, för den var ju väldigt så här, Alice underlandet klänning, mycket tyg och, ja, men den var ju rätt spektakulär. Och sen så skrev då hon, moderrecensenten i Expressen, så här, att det var lite för stor klutch till, du skulle haft en mindre och sådär. Och det tycker inte du var rätt.
Nej,
är det viktigt med de här getinggrejerna?
Nej, det är det verkligen inte. Utan jag har ju alltid kört mitt race och gått min egen väg. Och satte på mig det jag själv tycker är snyggt. Och det var... Jag hade en rosett på klänningen som det var lite vitt sidentyg i. Och då bar jag den vita pärlväskan till för att det matchade. Jag hittade en detalj i klänningen som matchade väskan.
Det låter ju väldigt snyggt.
Ja, och i och med att klänningen var... I och med att det var väldigt mycket tyg, så hade jag valt en mindre väska till klänningen, så hade den försvunnit lite med klänningen. Och i min värld... Så har jag koll.
Det har du ju.
Men det är väl ändå roligt när man så här ansträngt sig och så tycker då recensenterna att man är fin. Men samtidigt måste jag ändå hålla med lite om det där. Att ibland kan jag tänka lite, men gud, de här har ju inte alls lika bra koll som de som
men det där
har sitt
var ju...
upp klänningarna.
Nej, men ibland kan jag känna så här med rent generellt sett. Jag som är väldigt modeintresserad och har koll på kläder och märken och designers... Vet ju att ibland handlar det också från tidningarnas sida att plocka fram människor som har ett namn. Medan jag kan känna så här, jag som tittare vill ju gärna se vilka märken är det, vad är det för tyger, vem har designat, vårmode, höstmode. Jag skulle vilja ha mer detaljerad information. Och det behöver inte alltid vara så att de som då enligt... Tidningarna är de mest kända som har de bästa klänningarna. Och då tycker jag att de klänningarna lite grann försvinner.
Mm.
Och då tänker jag så här, men vänta här. Vi ska ju prata om vackra klänningar. Plocka fram det då. Eller så tar jag över jobbet bara.
Precis. Nej, men jag kommer ihåg när jag var på...
Och då pratar jag generellt, jag pratar inte om den här festen, jag pratar rent generellt. Det vill jag bara tillägga.
Men jag kommer ihåg när jag var på Carl Philip och Sofias bröllop. Det var ju väldigt noga, alla fick ju berätta vad man hade på sig. Det var ju tydligen jätteviktigt då. Mm. Men, och då fick jag 5+ på kvällen. Sen så när jag kollade dagen efter, som tur hade jag tagit en screenshot, så hade de sänkt mig till 4+. Och då fick jag reda på att man är tvungen att hitta...
Och då gick du hem och grät.
Nej, du gick hem och grät. Nej, men jag ringde faktiskt och frågade, för jag kände den som hade gjort recensionen. Och då frågade jag, men varför det här hade hänt? Liksom, varför hade de sänkt den? För det är lite konstigt. Och då är det så här, för att det ska finnas en bred variabel, plus att så här, kungligheterna ska alltid vara liksom, tjusigast. Lite så.
Jag fattar. Jo, men det stämmer ändå inte. För när man kollar på den senaste där, på Lussens bröllop, då är det ju flera icke-kungliga som har 5.
Ja. Men jag vet inte, nu har de ju gjort om hela. Förut var det ju liksom, jag upplever att det har varit väldigt mycket mer klädfokuserat och vem som har designat. Nu har de gått ifrån det snarare, känner jag.
Ja, men jag kan tycka att det är lite tråkigt att de inte, också rent generellt sett, vilken fest den handlar om. Om man, som kvinna gillar man ju lite när det är lite glamour, lite stil, lite fest, lite party. Det får ju många människor att drömma sig iväg lite. Och då är det kul att när de ändå står där och ska fota, så ta med fler klänningar.
Ja, eller gör det är typ 7 stycken, men sen visa alla.
Ja, man vill se mycket mer liksom.
Men jag tänkte på det, jag tänkte verkligen exakt på det där på Harrys och Megans bröllop. För det var liksom den enda som faktiskt typ fick sin klänning uttala var den kom ifrån. Det var ju hon Amal Cloney, som man visste det, Stella McCartney, och sen så var det bruden som var 2 klänningar, man fick reda på var hon kom ifrån. Men Victoria Beckham, fortfarande ingen aning var hennes kläder kom ifrån, hon var så snygg och så vidare. Det var jättemånga som inte hade någon designer nämnd, vilket jag tycker är väldigt märkligt. Det är någon ny typ av journalistik.
Eller också bara slöhet.
Nej, inte på det. Bröllop kan omöjligt vara slöhet.
Ja, så är det bara, var det svenska tidningar som inte hade skrivit? Eller hade även de utländska?
Nej, men även de utländska.
Ja. Det är ju konstigt.
Det är jättekonstigt.
Men det kanske handlar också om att så här, Victoria inte ville säga, och så måste de luska ut det så att de hann inte.
Går man på ett kungligt bröllop på Victoria Beckham, då har man stenkoll på vad man sätter på sig. Framförallt om man sätter på sig sin egen outfit från sitt egna märke Victoria Beckham. Då vill
jo,
man
men jag fattar, men jag menar att de kanske frågade, men hon var så, här, så som hon är, lite
hon
så kylig.
Hon tuggummi i alla fall.
Ja, gjorde hon. Men gud. Okej, då går vi direkt in
det
på lite...
Också, i för sig.
Det är ju en big no-no, är inte det?
Ja, men framför... Ja, man kan ju tugga...
Är man Victoria Beckham får man väl tugga tuggummi?
Nej, men det handlar inte om vem det är, utan det handlar om vett och etikett. Jag tror, det ser inte så här kanske trevligt ut när man liksom tuggar på där.
Nej, men känns det som ett statement.
Ja, nej, det tror jag inte. Hon kanske hade dålig andedräkt och ville minta upp det lite. Inte vad vet jag.
Ta en sugtablett.
Du kanske är supernikotinist och precis slutat röka.
Ja, nej, jag ska helt ärligt säga. Jag är inte så himla snobbig som jag kanske ser ut att vara. Lite ish. Snobbig. Nej då, tycker du att jag är snobbig än inte?
Nej. Du är nog den minst snobbiga utan de snobbiga som jag känner, om man säger så då.
Okej, så det finns grader i helvetet.
Det finns grader i helvetet. Det finns de som har... belägg för att vara mindre snobbiga, som är väldigt mycket mer snobbiga.
Ja, men vad skönt att höra att jag är osnobbig.
Okej, men vad då? Vad är liksom, när är man för snobbig då?
Nej, jag tycker det där är en definitionsfråga också. Så här, vad är snobbism egentligen? Mm. Jag tycker snobbigt...
Snobben. Jag tänkte på det hela tiden.
Tecknad figur. Mm. Det är snobbism.
Det är snobbism.
Nej, men helt ärligt. Snobbigt för mig, det kan man vara på ett trevligt sätt också. Så länge man inte är överlägsen och tror man är någonting. Utan snobbigt, det kan ju kanske hur man är klädd, hur man för sig, hur man äter. Lite vett och etikett utan att vara för mer. Mm. Det kan jag tycka är trevligt. Men att, så här, att klanka ner på andra och tro att man är så mycket bättre. Ni hör ju Luttefågeln här på Batinas axel. Jantelagen. Nej, men då tycker jag det där är inte okej. Okay.
Men jag upplever i alla fall de personerna som är liksom enligt konstens alla regler supersnobbiga. Det är ju, för att börja med så är det ett nidord, vet ni va? Det är ju så här som kommer från universitet. Att de som var snobbar var ju de elaka liksom. Men de som verkligen är snobbiga och liksom lever det här mönsterlivet enligt så här överklassens alla konstiga regler hur man ska bete sig, som sitter liksom långt tillbaka i tiden i väggarna. De är ju oftast inte de som är de som har mest pengar eller som är sköna eller som är mest respekterade, utan det är ju något mindervärdeskomplex tycker jag, upplever jag i alla fall.
Det finns en sanning i vad du säger, för att ibland kan det faktiskt vara så att när man gifter upp sig. Nu talar jag inte om mig själv. Kanske lite när jag ska vara. Nej, men om man gifter upp sig så vill man kanske vara någonting som man inte har varit, och då ska man ta på sig en roll.
Mm.
Och den rollen kan bli överdriven.
Ja. Och, kände och då du så själv i början?
Nej. Men
vill du kompensera?
Jag tror att kanske många vill så här: oj, jag är lite så här skraj för min bakgrund. Jag vågar inte tala om att jag har varit fattig. Och nu ska man liksom go all in. Mm. Och så gör man allting överdrivet. Och så slår det över istället. Vilket blir väldigt negativt. Medan de som kanske är födda med silverskeden i munnen eller i fina familjer. Så här, de har inte den prestigen. För de har alltid varit i den miljön på något sätt. Ja, men låter det ganska konstigt i era öron kanske?
Nej, men det är väl jättesjälvklart att det blir så. Så är man ju alltid när man känner som att man kommer med myssen i handen.
Men så men kan det även vara åt andra hållet. Många sådana är liksom upper class och hänger då med så här södergänget, eller vad man ska kalla det för. Då ska ju de börja kompensera åt andra hållet och bli lite mer badass.
Ja, eller luffe typ Lex Woody Allen, en New Yorkers svinrik överklass som man säger, Manchester brallor från så här, 1973, för att det är så här, det är quality, man liksom, de kan man ha hela livet typ.
Kulturell överklass. Ja, men det blir kompenserat åt alla håll, så att det går inte att säga.
Alltså det finns ju en snobbism inom olika världar. Mm. Du har ju akademiska snobbar som tycker att man är helt dum i huvudet om man inte läser 20 böcker om dagen.
Mm.
Så jag är då helt dum i huvudet.
Typ Horace. Du och Horace.
Du och Horace på samma middag.
Jag är horribel och han är... Men jag hade ju Bea Åkerlund i min podd. Och där pratade vi om nykläckta artister mot de som har funnits med i många, många, många år. Och är etablerade. Och hon sa ju det, att det är mer störigt bland de där som är upcoming eller som är på väg upp än de som har, liksom är chillade och har varit där i 20, 30, 40 år. Så här, bete sig på ett schysst sätt och lite respektfullt mot andra. Medan de andra blir liksom lite nyrika fast...
Ja.
Ja, de blir väldigt sådär...
Ja, men det är ju självhävdelsebehov om man känner att man säger...
Ja, dålig självkänsla. Ja. Men du frågade ju mig om jag kunde känna igen mig där. För mig har det varit så otroligt viktigt att prata om vem jag är och var jag kommer ifrån och lyfta det med min invandrarbakgrund, muslimska bakgrund. Och det gjorde jag ju i Batinas skulda världar. Där landade jag ju både i mina arabiska, turriga familjen där man äter med händerna till att gå liksom på flotta fester på Östermalm.
Mm.
Och det är det jag tycker är lite skönt, att så här, man kan landa var man vill någonstans och jag är bara jag. Och det har varit viktigt för mig i den här resan som jag har gjort.
Men det är ändå alltid så här att man någon gång innan man kanske har vant sig vid ett annat liv tycker ju såklart att det är vissa grejer med ens före detta liv, och det behöver inte handla om att man kommer från en fattig bakgrund, är lite pinsamt. Det är lite som att min pappa, det är ju inte så att vi har gjort någon så här klassresa eller någonting, vi har men alltid varit ungefär i samma klass. Det är klart att utbildningsmässigt och liksom karriärmässigt, men såna här små grejer som att liksom pappa smackar, man är så här, men gud, smackar alla män? Så jag plötsligt bara, alla män smackar, så här, jaha, så du måste ju ändå... Det finns väl någonting som du kanske tyckte var jobbigt. Har du alltid tyckt att det var...
Ja, min pappa smackade hela tiden. Han smackar fortfarande, för nu är han tandlös. Nu är det ännu värre. Smack, smack låter.
Men jag tänker, har
men kan du känna skam? Kan du känna skam för, så här, om du bjuder hem dina föräldrar till dig, finns det någon jobbighet i dig? Går du in i någon så här pinsamma dottersituation när du är 14
Nej,
år?
Nej, annat än att mina föräldrar har ju inte liksom integrerat sig så väl, vilket jag kan tycka är synd mest för deras egen skull. Och kan inte språket, så det blir, jag menar, då får båda lära sig teckenspråk då. Men alltså både från...
Så, en tolk. Och,
ja, men typ. Men jag kommer så väl ihåg när man var yngre.
Mm.
Man har ju mer överseende med de här beteenden, eller vad man ska kalla det för, när man är äldre än när man var yngre.
Absolut.
För det kommer jag ihåg när man tog hem polare, och min farsa där, han är i och för sig halvdöv i ena öret och hörselskadade andra. Och bara satt och skrek. Och du vet, mina svenska kompisar var inte vana vid det.
Nej.
För där hemma viskade man. Och de var ju oftast bara ett eller två barn. Så kom de hem till den här 9-barnsfamiljen. Du kan tänka dig själv, så här stök och bök. Och så pratar man på arabiska. Bara där är liksom ljudnivån några decibel högre. Plus att min pappa alltid skrek för att han var döv och hörselskada. Så att, och jag vet hur mycket jag skämdes. Jag bara, men till slut så var det ju så här, ja, men han är ju så. Mm. Så att även de lärde sig liksom förstå hur
det går
hur
över. Gud, men jag tycker
det gick aldrig över, men de lärde sig leva med det.
Men, ja, men min pappa var ju tjock. Det var ju väldigt ovanligt på 80-talet att människor var tjocka. Alla var ju smala på 80-talet.
Alltid en tjock.
Det visste
iväg.
Inte jag att det var så.
Jo. Jo. Nej, det var inte folk var inte.
Nej, min pappa var jättetjock. Och det var så genant för mig. Så att så här, jag förbjöd ju honom att hämta i skolan och sådana grejer. Det fick ju bara mamma göra.
Jaha.
Ja, nej, det var extremt pinsamt från tidig ålder. Och nu är min pappa smal. Men det är, jag blir ändå alltid liksom lika chockad att komma till Örebro och sen mötas av en smal man. För i mitt huvud är han ju fortfarande tjock.
Ja, men det är också den här bilden man har av sig själv från en viss tid i livet, tror jag, när allting var liksom så jävla viktigt, hur folk betedde sig, hur man såg ut. Den bilden verkar ju vara kvar. Jag har några kompisar som har varit mulliga och sen blivit supersmala, och de säger det varje gång jag ser mig i spegeln, så är det ändå den där mulliga. Jag kan aldrig radera bort det.
Ja, nej, så tänker inte jag. Men då har man ju haft en issue kanske också med sin vikt genom
absolut,
åren.
Absolut.
Om man varit så här, vem har inte bantat? Alla tjejer har ju bantat, men man började ju banta senare. Jag är ändå liksom 40 år. Man började ju banta senare än tjejerna idag som pratar om vikt liksom i 7-årsåldern. Det är ju helt sjukt.
Ja.
Men jag kommer ju så väl ihåg. Jag har ju aldrig brytt mig om vikt och utseende fram tills på högstadiet. Tills jag typ fick höra av en kille i klassen. Bara, du sätter inte på den här stolen. Jag bara, vadå då? Rumpan, den är ju rätt bred. Jag bara, fan vad du taskar. Det är tur att man hade bra självkänsla.
Ja,
idag är det bara Kardashian. Så att det, också, det där går ju i mode också. Ska det vara smalt, små bröst, stora bröst, jätterumpa.
Men det var ju, om man ändå säger rent historiskt, så har det ju verkligen varit så här. Ja, men när det har varit bra tider, då har man ju varit modernt och var liksom tjockare och så vice versa. Det har ju följt väldigt mycket liksom krig och svält och bla bla bla. Men det som jag tycker är så spännande nu, det är också att alla vi här inne kommer ju från liksom uppväxter där det var viktigt att vara smal. Ja, men 90-talet med alla supermodeller. Och nu satt jag och min bästis, hon har en dotter som precis fyllde 18. Och Kristina var så här, gud, jag måste gå ner i vikt och vara sladdrig i magen och så här, och rumpa. De är så här, de är 16 och 17 var de. De var så här, va? Är du dum? Så det är så snyggt. Så man vill ju ha större rumpa. Vi var så här, ja just det, det vill man ha nu. För oss är det så här, det är svårt att komma ifrån det där, att man ska vara
supersmala.
Ja, liksom,
men det, återigen, det är ju familjen Kardashian som, som har satt i den modegrejen i oss. Hade de inte funnits så hade det varit smal rumpa, tro mig. Och de har influerat hela världen med de där jätterumporna. Mm. Och så här, då kan man ju breda.
Ja, men alltså, den där kan man ju inte få på naturlig väg. Vi pratar om det i Barcelona.
Jo,
250.
Kan man få det.
Min platta rumpa. Jag bara, okej, 250 utfall per dag. Man gjorde ett och bara så här.
Fast det är klart, alla kan ju forma kroppen. Det handlar ju bara om hur mycket man vill lägga ner.
När man har en fest som du snart ska ha, och jag också.
Mm. Jag fyller 40.
Ja, men jag säger du nu att du är 40?
Nej.
Säger du att du är 39?
Ja, men jag säger ju 39, 40. Jag har ingen åldersnoja liksom.
Nej, du har inte det.
Hade
nej,
du ålders... det?
Nej, 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 det var det jag skulle komma till. Mm. Jag hade extrem åldersnoja när jag var 28. För då visste jag att sen, nu är partieran slut. Nu börjar allvaret. Har jag liksom åstadkommit tillräckligt mycket? Har jag fått den här trampolinen som jag behövde för att fylla 30? Alltså så här, verkligen så här, sån jävla dipp vid 28. Hur hade du?
Jag var mitt inne i mina så här småbarnsår då när jag var 28 år gammal, så jag hann inte tänka så mycket. Men jag tror att jag är klok och försöker tänka att fånga dagen, och har gjort det väldigt, väldigt länge. Jag vet att många äldre, det är kanske för att jag har umgåtts med många som är med mycket äldre människor i mitt liv, att de har sagt att det de ångrar är att de inte fångade dagen tidigare. Och det har jag tagit fasta på.
Mm.
Och tänkt verkligen att fånga dagen och njut av idag. För du vet inte vad som händer imorgon.
Nej.
Och det vill man ju säga till alla unga människor. Och den här stressen och pressen och så här. Man måste vara något, annars är man ingenting. Att så här, Jag har alltid fokuserat på att göra det jag tycker är kul att göra i livet. Jag vet ju att du är jävligt driftig, skit, det är ni båda två såklart. Men jag tror att jag har haft en mer chillad inställning till, till ganska mycket.
Ja, men absolut. Men nu fyller vi 40 och nu ska vi ha kalaus, både du och jag.
Kalaus.
Ja, kalaus. Mm. Och vi är lite olika teman.
Och han
olika...
får komma på våra kalaus.
Och vi är lite olika teman och upplägg. Och hur... Nu undrar jag lite så här, hur ser du på att fylla 40?
Förlåt, vad
hur ser du? Kommer du stå i centrum på din 40-årsfest eller kommer dina vänner stå i centrum på din 40-årsfest?
What do you think?
Fan, när man fyller 40 då måste man få stå i centrum.
Ja, det är väl så, va?
Jag tycker faktiskt
jag har sagt
det.
Alla, ni måste hålla dal.
Det är väl också så här, jag tycker så här, kvinnor som fyller 40 idag, för fan, de är snyggare än någonsin.
Ja.
Här, man är i sin peak.
Ja,
så här,
jag
om 10 år, nej, ja, sorry to say, men då kommer man inte vara exakt lika snygg. Men så här, 30... 40 är nya 30, jag tycker så här, då måste man stå i centrum.
Men det var det jag skulle säga till dig, Anita. Du sa att du hade en dipp när du var 28.
Ja.
Jag tror mycket handlar om att när man börjar närma sig 40 så har man också hittat sig själv och vem man är. Mm. Och bryr sig inte om man har 2 celluliter på kroppen. Och det är ju också att man strålar och har en annan typ av självkänsla och ett självförtroende. Och då blir man ju snyggare bara där.
Vill du alltså ha mycket tal på din 40-årsfest?
För att nu vill inte du prata om det. Du vill prata om party.
Jag
har bråttom hem nu. Jag vill sitta där och prata. Eller,
du får komma tillbaka nästa vecka.
Du och jag fortsätter. Vi bara.
Du kommer tillbaka och vickar för Ann nästa vecka.
Ja, det blir jättebra. Trevligt. Jo, vad skulle jag säga? Jo, jag ska ha party. Jag vill stå i centrum.
Och du vill att folk ska hålla tal?
Ja. Och jag vill att de ska driva med mig. Jag älskar när folk driver med mig. Jag tycker det är så kul.
Men då vill inte du det?
Nej, men alltså, nu pratar vi med festnazisten. Här har jag gått igenom körschemat för festen redan med min festlokal. Och då har jag också gjort en landningssida för anmälan som kommer skickas ut den här veckan. Och där finns det bara 6 stycken talslottar. Så tingar man inte en talslott, då får man inte tala. Då får man skriva ett telegram som kommer läsas upp av Hasaro.
Men, är det sant?
Ja.
Är det sant? Men varför?
Fan vad tråkig
det är, Anita. 10 tycker jag ändå du borde ha.
Nej, nu vet du vad? Alltså, så här, det är 5 timmars lunch liksom. Då ska folk kunna umgås. Grejen är, så här, man står, då tycker jag att så här, viktigt är att förminglet är lite längre än vad man tänker sig. För man säger att så här, vi snackar vidare sen. Och så blir det aldrig sen. Så förminglet blir liksom själva förfesten.
Gud vad
plats.
Du och jag tänker olika.
Ja. Och sen är middagen liksom uppdelad i 3 akter efter rätterna. Och då på varje akt så kommer det vara 2 tal. Och sen kommer varje akt avslutas eller börjas med ett musikuppträdande. Och sen är det liksom en halvtimme kvar, sen är det slut.
Ja, men nummer 1 så tänker jag så här. Det handlar inte om mängden tal. Det handlar om kvaliteten på talen.
Ja.
Så här.
Ja, typ men det är 6 dåliga slottar.
Men då vet man ju att den som då tingar ett tal, den kommer ju vilja hålla ett bra tal.
Fast, nej, fast du, folk har dålig självinsikt, det kan jag tala om för dig. Och så? Nummer 2, så ska ju tal hållas på max 3 minuter.
Ja, men det är ju ingen som håller sig
nej.
Till det.
Och då är det viktigt så här, för mig, för när jag håller tal så gillar inte jag egentligen att prata upp och ner. Åh, när vi sågs på den här festen och vi fann varandra och... Hej och hå, utan jag gillar ju att uppträda eller göra någon film. Man vill göra något kul liksom.
Ja, det har jag sett.
Ja, och så för mig är det där, det är feltänkt. Och ett långt mingel i 12 centimeters klackar får ju vem som helst att bara vilja gå in och sätta sig.
Men det finns ställen att sitta på.
Jaha, det gör jag.
Exakt, okay. Nej, men för det är ju vidrigt.
För ge mig en fåtölj gärna med en pall. Så
alla sitter ner då, eller? Du
måste sitter längs väggen.
Ja, och sen är det viktigt med placering och det är viktigt...
Ja, exakt. Och hur ska man tänka där då?
Där tycker jag, det finns ett sånt klockrent svar på det. För folk tänker ibland så här, ja men då sätter jag en rolig men tråkig så kan hon så här piffa upp den tråkiga. Man bara, nej. Ni sätter roliga och tråkiga med tråkiga. Sen vet man ju inte... Sorry, jag
nej, men för tråkiga kommer jag aldrig inse att de är tråkiga. Så att de kommer ju bara få dåligt samvete dessutom om någon sitter med roliga. För då först fattar de att de är tråkiga. Om tråkiga hamnar med tråkiga, då förstår de så här, hej, jag är en skön jävel. Mm. Liksom.
Men jag tänker så här, min kompis Jenny som alltid får vara den där snicksnackaren som sitter så här, vid pensionpovet. Jag bara tycker så jävla synd om mig. Hon tycker typ inte att det är roligt att gå på fest längre.
Nej, men det förstår jag. Det är så fel tänk. Hur kan man sätta någon som gillar att prata med någon som är stum liksom. Mm. Det funkar ju inte.
Nej, men eller
jag gillar att hålla monolog men ändå.
Sen tycker jag ett big no-no också att göra så här gravidbord för att så här, de dricker inte så de är tråkiga. Nej.
Tänker folk så?
Ja, jag har hamnat vid gravidbord 2 gånger när jag var gravid. Det är helt vidrigt.
Men vi var på en 50-årsfest nu och min kille hamnade bredvid en kvinna som var gravid så här, precis i början så ingen visste. Och så kom inte hans liksom, bordsdam på, till höger. Så då hoppade festfixaren in och satte så att det skulle se bra ut. Så jag bara såg hans kväll. Jag bara, okej.
Okay. Nej.
Jo. Men sen är det också så här, ibland kan man ju komma på middagar där man tänker så här, oj, fick jag sitta vid honnörsbordet typ? Jag har träffat de här människorna 4 gånger. Sånt är också så märkligt. Helt plötsligt ska man säga typ hålla tal och...
Vad? Va? Har du fått hålla tal på en middag där du knappt kände värdeparet?
Nej, men inte knappt kände, men att man så här, i paritet till hur man har umgåtts kanske senaste liksom 5 åren och hur... Jag menar, hur väl man känner varandra så hamnar man såhär vid honnörsbordet bredvid den som fyller år eller gifter sig, man blir såhär okej, okay, wow, okej, okay, det har hänt med flera gånger, får man såhär spontan hålla.
Men ja, då, tror jag, då tänker de såhär, men Ann, hon är duktig på alla tal, hon är,
ja, det kanske
har
det.
Liksom hållit på i flera år och är duktig och så vidare. Och så
oj, så fel de hade.
Vänta du bara. Sen bara, priset man får betala är så att man ska hålla bara, typ spontant tal.
När du sjunger ett hus vid havet. Men sen en annan konstig grej tycker jag är, om man vet att det är ett superlitet bröllop och man inte är supernära den personen som gifter sig, att då få en utav de där 60 platserna, det tycker jag känns så märkligt. Och då tänker man ju nästan att så här, nu säger jag inte ja, för att någon annan borde, som är närmare personen, borde få den, min plats.
Men vem tänker så?
Nej, men ibland så är det så konstigt om jag, för att människor kan ju uppleva varandra olika.
Fast alltså, du är närmare mig. Fast det är inte ditt problem. Alltså om värdparet bjuder 60 personer och du känner att men gud, jag, det finns ju 100 pers här utanför som är mycket närmare än vad jag är. Det är ju inte ditt
nej,
problem.
Nej, det är inte mitt problem. Men man får ju nästan panik.
Vad då, tackar du nej då?
Nej, jag har inte tackat nej. Det är nej. Klart att man säger ja. För ja. Man säger ja om man får en inbjudan och kan gå. Det är inte så konstigt med det. Men liksom, det är ändå en konstig känsla under hela kvällen.
Ja, men jag
att blir man är lite ja. Så här apan som så här blir bjuden utav en kändisfaktor eller vad det nu är som står då över någonting som är egentligen närmare bruden.
Men innerst inne gillar ni båda två?
Nej!
Försök inte typ.
Anita, men, sitter inte där och låter.
Men jag fattar. Men jag vet inte. Jag tycker så här, jag blir bjuden på 2 bröder på 2 senaste åren där jag inte liksom har träffat brudgummen 10 minuter på fyllan och min man har aldrig träffat honom. Och så blir man bjuden på ett bröllop i ett annat land och det kostar liksom så här, ja men 25 papp minst åka dit och bla bla bla. Den är lite märklig, den är lite svår, samtidigt som att det är så här, gud vad härligt, om inte jag hade varit gravid och bla bla bla, så är det så här, men gud vad kul, det har inte jag något emot. Men sen en sommar så är jag bjuden på ett bröllop på ett slott och det var lite samma sak där. Jag känner ju henne och liksom, men inte jätteväl och inte hennes man jätteväl och inte Mattias heller. Och så är det så här, vi kan inte komma, vi alla 5 barn. Alltså, det gick bara inte. Ska vi ta med alla 5 barnen ner till Frankrike? Dit. Då bara, och sen så är vi närmare kom bröllopet och jag var så här, nej men det kommer inte gå. Då bara, men nu, ni får ta, ni får ett rum i slottet liksom. Vi har fått 3 rum i slottet. Så här, nu står vi för det. Det handlar ju inte om pengarna liksom. Det handlar ju om så här, dra ner med 5 barn som aldrig träffat de här och så här, ja men... Är det taskigt? Det kanske är taskigt. Man kanske alltid ska tacka ja till bröllop, för man vet hur mycket det betyder.
Nej, jag tänker så här. Nummer 1, så här, man ska gå på det man vill gå på. Man ska aldrig känna sig tvingad att göra någonting som man inte känner för. Samtidigt är det ju så här, folk har ju olika ambitioner rent socialt. Det vet ju, det vet vi ju allihopa. Och speciellt också så här, kanske inom kändisvärlden eller inom överklassvärlden. Så kan man tänka så här, har jag lust att göra det eller har jag inte lust att åka? Och då får man ju gå till sig själv. Då får man tänka så här, ja men det är okej att hon har de där ambitionerna. Jag vill ändå gå på den här festen, jag tycker det är jättekul. Ja. Eller så här, nej det här känns jättefel. Och då ska man inte åka.
Men oftast är det ju att jag tycker så här, men gud vad härligt, vi drar. Det är ju bara en ny upplevelse, träffar massa härliga nya människor. Medan min man är lite så här, det verkar ju helt galet typ. Så ja, vem får bestämma?
Så där har vi det allihopa. Jag är så här, party party, medan min man är så här, nej nej nej. Alltså, du träffar...
Men räknar inte ni bort dem då? Jag kan ju tänka
männen du eller kom.
Nej nej nej, nej kom, alltså männen. Det är ju så här, du, men då kör jag själv.
Vet du hur ofta jag har fått gå åka på fester utomlands ensam, gå på middagar själv. Alltså det är inte alltid jättekul.
Nej, det är
men sen är det ju så här liksom, ja.
Men samtidigt ska man vara där med någon som inte vill vara där. Då går jag ju fan heller själv.
Ja men det gör jag också. Ja. Nu är jag ju social och kan klara mig i alla fall. med överlevnadsskäl. Jag har blivit det om inget annat. Men det
men
är inte alltid så kul.
De? Det är det jag inte förstår.
De är inte intresserade.
De är inte intresserade. Det är man en olika. Helt annan social ansats.
De är olika. Alltså min man orkar inte träffa nya människor. Han tycker inte det är kul.
Nej.
Han har hittat sina polare.
Ja, exakt. Varför ska jag sätta mig på middag och prata med någon som jag aldrig mer kommer träffa igen? De här tre timmarna. Mm. Nej, du är hellre att kratta på landet. För det njuter jag av. Mm. För mig är det så svårt att fatta det. Jag bara kratta, skämtar du med mig? Det är rena döden. Men för honom är det njutelse.
Ja, jag fattar.
Förstår
jag,
du? Så att man är ju så olika.
För det måste jag ändå säga, att det är härligt att vara med sin man på fest. Det är inte jättehärligt att gå på ett bröllop själv. Eller liksom, man känns lite halv. Sen kan man ju ha skitroligt utan sin man också, så det behöver inte.
Ja, men det är klart. För man är ju lite mer i en utsatt situation där man är lite
ensam.
Man
tvingas ju också till att bli så här, hej, vi måste connecta för annars blir jag själv. Då blir jag liksom en lös lina här.
De bara, fast vi vill inte connecta med dig.
Jo. Okej, nu några minuter kort om ditt bröllop här som du tycker är så viktigt.
Ja, men jag tycker att det är så här viktigt. Det är också
ska
så här,
du gifta dig?
Nej, det ska inte. Utan det är bara hennes fantasibröllop. Ja, så det är det okay. Vi ska spela med.
Så du är inte gifta?
Nej, det blir aldrig av liksom. Utan då blir jag på smällen eller också så här, nej men tar nästa. Eller. Och nu tänker jag så här, det kanske inte kommer bli av.
Det?
Nej, men det jag tänker, som jag tänkt så många gånger, så här, jag ångrar så att jag inte bara gifter mig direkt. Så här, när man är så där nykär, superkåt, superkär, tycker den andra är så här, det hetaste som någonsin har gått på skolan. Man bara tittar på den som att den så här, ja, men vore liksom ett mirakel som gick på denna jord. Nu 5 år sedan är drygt, så tycker jag inte det längre. Alltså, jag älskar honom, men jag tycker inte att det är ett mirakel liksom, att han finns. Jag tittar inte på honom med den där blicken som man så här, kan smälta berg. Ibland,
nej, men känner du att det är mannen i ditt liv då?
Jag bara... okay, nej, men det jag menar, nej, det jag skulle fråga var då om det ändå känns så här, men gud, vi borde hoppat på det. Jag undrar varför man inte gifter sig så här efter 3 månader. Och sen så, bara för att det är så jävla härligt. Nu känns det lite, jag vet inte varför, jag tycker det känns lite sent.
Men så där är det med perioder i ens liv. Ibland känner man så här, åh, jag borde ha gjort det så här. Jag borde ha gift mig tidigare, jag borde inte ha gift mig. Jag borde ha skaffat barn när jag är i 20-årsåldern. Varför väntar jag 10 år? Men så här, det går inte att vrida tillbaka klockan. Nej. Och så här, du kan ju alltid gifta dig i framtiden. Det finns ingenting som hindrar dig från att göra det.
Nej.
Utan det som men har varit, det är bara att blicka framåt.
Men gud, nu har jag varit gift 2 gånger. Första gången gifte jag mig efter 3 år. Och andra gången gifte jag mig efter 1,5 år, tror jag.
Och tredje gången?
Ja, det vet jag inte. Nej, men nu kan jag ju känna så här, om vi gifter oss så känner jag ju nästan att det känns ju bättre att gifta sig efter 5 år. För då har man ju så här utvärderat situationen och man har förmodligen gått igenom en del prövningar tillsammans och känns det fortfarande som en kul grej efter 5 år, ja, då är det ju värt ett giftermål, för då kommer det förmodligen hålla betydligt längre än vad mina tidigare bröllop har gjort liksom.
Ja, jag fattar.
Men om man nu tycker att det är en så här statusgrej att kunna säga så här, vi var gifta i 5 år, så höll inte relationen längre, så är det kanske en smart grej att gifta sig efter 3 månader.
Men sen tycker jag också, har det inte lite grann med ens ålder? När man är äldre så märker man kanske snabbare om man funkar med en människa än om när man är typ 19-20 år.
Ja, då känner man ju knappt sig själv.
Men så det är det jag menar, det är svårt att veta.
Men till min fråga då, ja. Nu använder jag dig då, nyttjar jag dig som expertis?
Värsta experten.
Ja. Jag har ju då 3 fantasibröllop som jag då, eller de är ju inte fantasi, det är inte så här utopier, men som jag så här väljer mellan, som jag tycker olika. Antingen då så här, hyra ett liksom jättefint typ cirkustält och så här, vara på landet. Vi har en gård på Gotland.
Vad får det kosta?
Ja, men det spelar ingen roll. Vi säger okay. Att det får kosta 500 000 då. Men antingen det bröllopet då. Att man är så på sin gård och alla liksom som man har renoverat, man känner kärlek för och barnen är med, bla bla bla. Eller också bara så här, till exempel i sommar då när Anita och Joel är i Italien, att man åker dit och så här, har ringt någon präst innan och bara så här, ni får vara vittnen, och så är man bara lycklig och dricker champagne och liksom sitter och kollar på stjärnorna och så här. Eller liksom bara köra i Stockholm lite som Hanna och Gurra gjorde, min kompis. Att det var så här, okej, okay, shit, vi kör i maj. Så här, vi bjuder våra 65 närmaste som vi så här, vet att vi kommer älska resten av livet. Kanske inte de som vi älskade för 10 år sedan. Och bara, ja, kyrkan var full, men då tar vi den kyrkan. Ja, det fanns inga härliga restauranger kvar, men då tar vi det där. Och så blev det ändå skithärligt, opretentiöst. Och nu kan jag liksom, jag tycker alla 3 är bra.
Alltså, bröllop känns som att man manifesterar inför sina vänner, inte bara för varandra.
Okay. Ja, jag skulle nog planera lite och vara lite mer uppstyrd. Men så här, på landet, i Sverige är det så osäkert med vädret ju, i och för sig. Men har man ett bra tält och lite värme i det och fin dukning och bra musik och lampor. Härliga tal och så tror jag att Sverige är ett magiskt ställe att gifta sig på. Du vet, man romantiserar gärna ofta upp Italien och Frankrike och vingårdar, och det är ju magiskt det också. Men dels så blir det så mycket dyrare.
Mm.
Och sen är det faktiskt så här, för det har jag varit med om ganska mycket när jag har varit på bröllop utomlands, att det är mycket som inte funkar.
Jag hade min 35-årsfest utomlands, men då var det ju liksom, då var ju jag ju med typ i köket och liksom var med och var så aktiv. Och det är ju inte superskärmigt om man är på sitt bröllop.
Nej.
Men sen så är det ju också, tycker jag också, att det blir ju konstigt när man har en präst som förrättar en vigsel och inte kan modersmålet.
Ja, men du kan ju ta med
du går ju inte in. Ja, då ska man inte ta med sig en svensk
präst. Det är inte det, det är hela arrangemanget. Exakt. Runt omkring. Så här, jag vill ha rosor, du får tulpaner. Eller den här språkförbindelsen som oftast liksom hamnar in the middle of nowhere.
Gud, men däremot, vad är det sant?
Det är mycket, mycket mer jobb med det där.
Men jag gifte mig ju på Borneo och fick liksom blomsterkvasten från helvetet. Liksom. Det var, jag ville gråta liksom, med palmbladen och stor jävla...
Men vad, då hade du förbeställt den?
Ja, men det är klart att jag hade förbeställt blommor. Jag sa att jag ville ha rosa blommor. Så finns det olika tolkningar på vad rosa är. Liksom.
Men du, jag gifte mig i Paris för 14. De år sedan var det, ja, i september. Det var 14 år sedan. Och då kom jag ihåg att hårfrisörskan, eller hon som skulle fixa bruduppsättningen.
Hair rape.
Alltså det blev så fel.
Det blev det
och det blev
med.
Så fult. Det blev så fult. Bara, drog jag ur alla hårnålar.
Det såg ut som drockning Silvia på crack. Alltså.
Det är det jag menar.
Du skämtar. På sin bröllop så det blev inte bra.
Nej, sen hade jag utsläppt liksom.
Nej, men jag med. Alltså, jag skulle ha haft en sån här spansk stram knut.
Hur svårt kan
på vilket
det vara?
Av dina bröllop?
Ute Kalle bröllopet. Spansk stram knut och sen så en sån här grej, en sån där nät runt den liksom, knuten. Och då skulle det vara löshår i knuten, ingen löshår någon annanstans. Hon la löshår från början till slut, så jag såg ut som så här drottning Silvia på knäck med en liten sån här fågelbo längst bak. Alltså det var så hemskt. Alltså jag var så här, du vet, vi gjorde om och sen till sist var det liksom, nej, nu måste jag ju gå för att nu hinner jag inte.
Och då hade du utsläppt eller?
Nej, då fick jag ha drottning Silvia på crack.
Nej.
Nej, men gud vad hemskt. Jag måste bara avsluta med en
bara för att förtydliga just det där, när en liten detalj kan förstöra så mycket. Min mamma gick ju bort för massa år sedan. Hon var jätteung. Och så hade vi begravning för henne. Och vi var väldigt unga, jag och min syrra. Så jag var såhär, okej, man ska fixa blommor tydligen och bla bla bla. Och mamma hade ju såhär favoritblommor, champagnefärgade kvistrosor. Och så kommer vi in och ser så här tantrosa stora rosor med blåklint.
Nej.
Alltså min värsta kombo. Det var ju såhär som att hela begravningen förstördes.
Ja, vad sjukt.
Ja. Nej, det är, de där detaljerna blir ju exceptionellt viktiga.
Så nu känns det ändå som att man måste förpreppa, kolla frisyren, kolla sminken.
Ja, man ska testa allting innan.
Mm.
Och veta. Och så inte så här få någon så här feeling och byta makeupartist eller sånt där saker.
Nej, så är det.
Ja. Shit.
Okej, det är mycket fest. Tack snälla för att ni kom.
Tack.
Och vi ska berätta om din podd, eller kan du berätta själv?
Nej, jag har ju min podd, Batina en podcast.
Som jag har varit med i bland annat.
Som du har varit med i. Det har många av gästerna, eller nästan alla, har någon form av invandrarbakgrund. Jaha. Jag försöker lyfta olikheter och likheter och hur det var att växa upp också som invandrare i Sverige.
Den är så bra.
Tycker du?
Ja, jag tycker den är jättebra.
Snälla, Anita. Ja, så är det. Det var kort så och
lyssna
gott
på den.
Podden.
Lyssna på den, det är vårt tips den här veckan.
Tack
och Bettina kommer att vicka för Ann nästa vecka.
Mm-hmm.
För då är du i Turkiet.
Då är jag i Turkiet.
Stackars Anita.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.